snyggingar, välkomna till avsnitt 167. Vi ska mysa ner oss i så här peak statsvetenskaplig kramhög, kuddhög,
precis.
Kuddgrop ska vi ha nu här liksom. Och sitta och gosa in oss riktigt rent. Vi ska prata om fredar, eller hur Mattis?
Ja, precis. Hur slutar krig? Ja. Är tanken liksom. Precis. Det ska vi göra. På något sätt kommer vi prata om sånt utan att nämna Eichenberry, vilket jag tror alla statsvetarheads kommer förbanna oss för. Jag kommer sno från honom.
Det ska bli jätteroligt, för att nu kan vi ska både prata om teorier och liksom så här lite fallstudier. Men först du kan bli something completely different. Det här avsnittet är köpt helt och hållet av Ureka, mina damer och herrar. Urekas affärsidé är rätt fram att bygga upp Ukraina. Tycker jag låter lovvärt. PGA-kriget, om ni säkert hört talas om att det pågår ett krig, är det här någonting som både behöver göras nu och i framtiden, och deras idé är att bygga en säljstyrka i Ukraina och sluta avtal med europeiska tillverkare av byggnadsmaterial, och då liksom, ja, så att man liksom köper in det till Ukraina. Är du med?
Ja, du är med.
Ureka är ett svenskt handelshus och erbjuder nu privatpersoner, alltså du som lyssnar, möjligheten att bli aktieägare i företaget. Är du intresserad av det och tycker du att affärsidén låter antingen bra eller behjärtansvärd, så kan du gå in på www.ureka.se och anmäla ditt intresse. Ureka är grundat av Johannes Hatem och Johan Skolén. Johannes har tidigare på kort tid byggt upp ett av världens största psykologföretag med många hundra anställda och miljardvärdering. Johan har byggt upp ett större jordbruksföretag i Rumänien samt bedrivit fastighetsutveckling och trädplantering i Latinamerika. Johan har även tagit ett bolag till svenska börsen. Planen är även att ta Ureka till börsen om några år. Låter bra. Vi kommer länka till det här också i diverse sådana här grejer.
Ja, det känns ju rimligt då, som det är köpt. Och ja. Det ska inte vara som vårt Swish-nummer som vi gömmer liksom på förskolan Hallonets hemsida.
Man måste knäcka en längre ekvation för att liksom komma på vad det blir. Så,
det är lättare att skaffa en ny bitcoin.
Ja, precis.
Men, exakt så. Men så det är vi. Ja. Och nu så ska vi prata. Vi har alldeles mycket att säga. För att det är ganska...
finns en del att säga ändå. Det finns om hur krig slutar.
Precis. Jag tänker att den som har följt ett modernt krig förstår ju att det inte med nödvändighet det är så enkelt att det bara, som vi brukar säga, det ser ofta enkelt ut i historieböckerna.
Ja, precis.
För där har man liksom årtal, datum där tar kriget slut.
Korrekt.
Och det kan ju liksom lura sinnet att tro att på den dagen så bestämmer man sig för att sluta dumma sig sluta slåss helt enkelt.
Det är dumt att hålla på och slåss liksom.
Det är jättedumt att slåss, precis. Man kan göra bättre saker med människor och materiell. Men det är också lite mer komplext då. Men så man frågar sig då liksom, hur slutar krig i regel? Då är det ju det gängse svaret, tänker jag, att med att den onda sidan trycks tillbaka till sin huvudstad där slutstriden utkämpas i stadens brinnande ruiner.
Ja, äntligen.
Och det här är avsevärt mindre vanligt än vad man kanske tror. Alltså för att de exempel jag kan komma på så är lite top of mind, det är ju andra världskriget, Vietnamkriget, kriget mellan Uganda och Tanzania, och så finns det några andra exempel också.
Ja.
Och det här är också lite intressant, för att det här slutet, det är vanligare i inbördeskrigen än mellanstatliga krig, skulle jag säga. Men däremot så har vi liksom ett krig som inte slutar på det här viset. Då är det så här andra Kongo kriget, Iran-Irak-kriget, Koreakriget, Chaco-kriget, Polsovjetskriget, första världskriget, Rysk-japanska kriget, Krimkriget, sjuårskriget, Stora nordiska kriget, 30-årskriget, 100-årskriget. Alltså, och det här är ju ett axplock, och det är inte småduster.
Nej.
Sjuårskriget har också kallats för det första världskriget.
Just det, precis. Ja, exakt.
Men i regel slutar liksom krig med förhandlingar och eller vapenvila som sen liksom bara i praktiken är en fred. Jag tänker som är det mellan Nord- och Sydkorea. Alltså det är ju egentligen fred, även om det formellt är krig. Sen dör folk, men det gör det även liksom längs gränser där det inte råder krigstillstånd.
Nej, precis. Ja, men det måste vi, alltså, att man bara liksom, vi orkar inte riktigt längre, och sen blir det bara, det blir någonting man måste hantera. Ungefär som att man såhär, nej men jag, så här, den här, jag har renoverat den här sommarstugan, men jag orkar liksom inte, jag orkar inte sätta dit listerna.
Ja,
så att jag måste nu till slut så här, gå och isolera med silikon. Trött renovering som aldrig riktigt blir klar.
Jag tror det kan bli liksom som det här med, hur fan var det, typ så här på Island som det var lagligt att slå ihjäl basker fram till typ så här 2011.
Ja, det låter helt rimligt, för att baskerna ska bara ha det.
Det var några basker som hade varit på Island för 100 år sedan och som hade betett sig illa. Och då gjorde islänning bara, nej nu jävlar. Och så fick man liksom döda basker, det var lagligt. Det var till och med en positiv norm. Men oavsett så det är ofta så det slutar, alltså att man sätter sig ner och pratar om det hela. Och det här gäller även, alltså när den ena sidan vunnit ganska stort till och med.
Ja.
Alltså i regel utgår förhandlingarna från att de stridande parterna kommer att fortsätta att existera. göra. Ja. Alltså det här med att liksom land A säger nu finns inte land B längre. Mm. Det är mycket ovanligare än vad alla vi som spelat mycket dataspel tror.
Ja, oja.
Så det är, liksom, det är helt enkelt ovanligt att de äts upp med hull och hål.
Det här med
att
måla kartan gör man inte riktigt på samma sätt i verkligheten som man gör i alla fall ovanligt att man gör det.
Nej, men alltså så här, man tar ett exempel på ett land som gjorde så. Det är ju Nazi-Tyskland.
Ja.
Mm. Men det är ju också ett förbrytarland. Alltså ja. det är ju liksom, det är inte riktigt så det brukar fungera i regel. För det mesta så är det liksom nationer som ser varandra som jämlika. Sen, kolonialkrig, annan sak naturligtvis.
Ja. Ja.
Men däremot tenderar förhandlingar att resultera i större fördelar för segren ju mer han segrat.
Så är det.
Och här är väl lite Eichenberg också. För segren tenderar att försöka framtidssäkra sin egen ställning. Mm. Och jag tenderar, det är inte alls så här. Men som exempel, alltså segermakterna är liksom i andra världskriget.
Ja, ja.
De är än idag permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd.
Korrekt. Amen.
Ja. Och det är oavsett hur mäktiga de är idag.
Det
viktiga är att de vann då.
Ja.
Så, och det är ju liksom så här, man ser på Frankrike, det är ju naturligtvis ärans och hjältarnas land, men det är ju liksom, ska de ha en plats i säkerhetsrådet? Varför har sig inte Indien det?
Ja.
Eller
ja.
Tyskland för den delen. Ja. Det är liksom en extremt stark ekonomi. Det är Europas liksom motor i alla praktiska hänseenden.
Ja.
De kanske bör vara permanenta medlemmar utifrån hur det är idag.
Ja, precis.
Men det är de inte på grund av att man framtidssäkrade då.
Ja, exakt. Och nukes kanske, jag vet.
Nukes hjälper också till. Man bjuder ju inte in nya permanenta medlemmar.
Nej.
Det är inte så liksom att man säger så här, men är det någon annan som vill sitta här för evigt liksom, ha vetorätt? Alltså, man gör ju inte så, för att man håller på sin plats där, för att det är liksom en mäktig plats helt enkelt.
Ja, och det är liksom så här, om man ändrar någonting nu i det där korthuset som är FN, då kommer hela organisationen rämna.
Centralafrikanska republiken kommer bara, vi ska också sitta i så här permanent medlem.
Bissau dyker upp på Togoöarna. Alla ska med.
Men du ska prata lite teori om det här då.
Ja, men precis. Alltså, jag gillar ju Mike Martins synsätt på det här som är bara en, alltså så här, det här, om du har skrivit en bok med någon som helst så här ansats till att förklara stora saker med breda penseldrag, då måste du, och det här ingår liksom i så här, det här säger de till dem på statsvetarkursen A, då måste du själv komma på ett teoretiskt ramverk. Alltså så här, jag är helt övertygad om att alla liksom statsvetare worth their salt går runt och bara, ja men min syn på freder och hur krig slutar, det är så här liksom.
Jo, de kan absolut säga sånt. Ja, det kan de. Men sen en annan variant, det är antingen det eller att man analyserar ett förlopp via en annan teoretiker.
Ja, exakt, precis. Så att det, jag gillar det. Så det här är bara en snubbe vars bok jag råkade läsa och gilla. Så jag bara tar det rakt upp och ner. Grundläggande är att han ser att mellanstatliga krig är ett försök att lösa geopolitiska frågor.
Ja.
Okay. Så. Och att krig och fred existerar på en skala, inte som binära tillstånd. Det här är en vidöppnaste dörr som någonsin har sparkats in. Men jag gillar ändå, alltså, geopolitiska frågor, för det tycker jag är cool, för då kan man säga så här frågan liksom, okej, vad ska man ta?
Tyskland finns, här har vi första världskriget.
Men typ så här, vad kan vara bra så här, Putin, så här, Ukraina finns, det är jobbigt. Ska Ukraina få finnas, är hans fråga. Typ. Hans svar är nej. Ukraina och västvärlden svarar ja. Alltså, förstår ni? Det är en geopolitisk fråga. Om jag har förstått honom rätt så är han kritisk till att man låter då humanitära hänsynstaganden förhindra att krig förs till sin slutpunkt.
Oho.
Ja, alltså så här, det är jobbigt att många människor dör just nu. Men du behåller din plats i kön. men du håller ut, för att om vi inte löser den här frågan nu, då kommer det bli värre i längden. Och här är jag liksom, jag tror jag håller med honom, för att det är bättre i det långa loppet att till exempel Ukraina-kriget ges ett svar på sin geopolitiska fråga än att det dras i långbänk, förstår du? För långa krig är kostsamma krig, och det här, någon gång ska jag faktiskt skriva någonting om det här i någon fredsartikel. Alltså att korta, vi måste avsluta krig och få ett svar på frågan.
Okej, så han tänker sig liksom ett kort blodigt krig, men som är faktiskt definitivt slut när man väl har pangat, alltså en eskalering som en moteskalering, och sen så är det färdigt liksom.
Så här, eskalera till punkten villkorslös kapitulation för motparten. Förstår du lite vad jag menar? Alltså så här, och jag vet, det enda, alltså så här, jag ska försöka. Exempel. Om USA/FN hade lagt in en ny växel under Koreakriget och verkligen drivit upp till Yalufloden och med våld sammanfört Nord- och Sydkorea, då hade det kostat mycket färre liv än om Nord- och Sydkorea idag skulle börja kriga för att lösa samma geopolitiska fråga. Förstår du vad jag menar?
Det går att tänka sig, ja.
Ja, men alltså, det skulle ju bara liksom bevismaterial A. Det bor så här, fler människor i Seoul idag än vad det gjorde i hela landet då. Mm. Inom bekvämt avstånd från NKs artilleri. Liksom.
Ja, och de har även kärnvapen numera.
De har även kärnvapen. Alltså, det är liksom... Så att, och det där tycker jag... Ja, men jag kan köpa det, tror jag. Jag säger så här, jag köper det tills någon annan kommer med en annan teori.
du har tidigare på den argumenterat för eskalering som någonting man ska göra. Så det känns som att det rimmar med liksom tidigare åsikt. Så.
Det, att jag är konsekvent i mig själv. Det var inte,
jag försvarar hade... Per mot Per här.
Bra! Och enligt honom då så finns det två breda scenarier i hur krig slutar. Det första är att båda sidor hamnar i en slags skadligt vapenstillestånd. Mm. Båda accepterar att de inte kan vinna med någon, tänker heller inte förlora. Och klassiskt exempel är ju Nord- och Sydkorea. Ingen har ju kapitulerat för den andra. Ingen har ju accepterat den andras överhöghet, nej, så att säga. Och för att nå dit så måste man ta sig över ett återkommande problem. Alltså att, ska man säga att liksom, och det här pekar ut den mänskliga psykologin. Han säger liksom att 99% av alla människor skulle hellre fortsätta göra någonting som de vet är idiotiskt och inte leder någonstans, än att erkänna att de hade fel och alla de pengar, resurser och liv de sänkt ner i projektet kriget var bortkastat. Mm. Kanske vet Vietnamkriget 68-69,
ja, LBJ, Nixon. Det är klassisk sunk cost fallacy, ja, man fortsätter någonting trots att man vet att det inte funkar.
Ja, precis. Och det andra scenariot är helt enkelt att den ena sidan besegrar den andra sidans krigförande förmåga, alltså militär. Mm. Ockupationen av Tyskland och Japan post VK2. Mm. Han pekar också så här, det är inte obligatoriskt att du måste måla kartan.
Nej.
Men det är obligatoriskt för att få en stabil fred, om man ska kalla det, att du kan diktera över din motståndare till 100%. Mm. Och det här ska vi se för när jag ska prata om Versaillesfreden
alldeles strax. Ja, precis. Jag tänkte på den. Alltså både den och Napoleonkrigen är ju liksom ganska... De är ju inte den typen av förkrossande freder för den förlorande parten.
Nej, och liksom Mike Martins synsätt då är att det måste vara förkrossande freder. Mm. Alltså så här, jag vet inte, här nästa... Ja, Japan och Tyskland.
Ja, men det är ju exempel. Men jag tänker, man tänker så här liksom Wienkongressen och liksom hur Frankrike behandlades i den. Då är det ju ändå att Frankrike behandlas som dels en part, men också att de finns ju kvar liksom. Och ja, och det leder ju inte till att Frankrike sen börjar liksom, det blir liksom inte som efter Versaillesfreden att det blir det här för revanschismen och nu jävlar, eller för sig de har ju utrikespolitiska äventyr, men det blir ju inte att de ställer till med ett nytt Napoleonkrig riktigt, nej, utan det är mer så här liksom, nu ska vi skända lite österrikare, nu ska vi skända lite ryssar i liksom mer avgränsade, du förstår vad jag tänker?
Ja, jag förstår hur du tänker, precis, det kan ju inte vara, ja, jag förstår hur du tänker, det är svårt där, för det är så här, det är nästan så här, man är, när man pratar om sådana här saker så här, man, det är ju teoretiska ramverket, det blir alltid liksom, vi har inte hur många data som helst,
nej,
att titta på,
nej,
kopplat till det här. Nej. Så att, nej. Alltså jag vet inte, jag tycker det är rimligt. Eskalera tills du får ett svar på frågan som kriget gav upphov till. Han är övrigt, för det är övrigt en intressant grej. Han har mycket liksom att krig är kommunikation.
Ja, just det. Mm.
Och då måste man ju kommunicera att vi kommer inte ge oss. Och det här är återigen Ukraina. Så här. Hur ska vi kommunicera till Putin att det här kriget är lönlöst? Så att han förstår. Mm. Och det är ju så här, då måste vi kanske eskalera. Ja,
men det är väl liksom i praktiken det Macron håller på med när han, det är väl nu när ni hör det här, men när han håller på att prata om att men det är inte omöjligt att vi skickar liksom franska armén att vara i Ukraina. För
exakt.
Det är ju, det tror inte jag han kommer göra, men däremot så tror jag han vill kommunicera till Kreml att
liksom, allting är möjligt. Du är inne på farlig mark.
Och vi
liksom,
tar
du
det
vet
på
inte,
allvar. Liksom. Ja, det finns liksom, vi alltså också liksom indikerar att liksom stödet kommer inte ta slut. Alltså saker i den stilen, det finns liksom ingen slutpunkt för din del. Alltså, nej. Det är den, tänker jag i alla fall, det är det han försöker, ja. Men det vet man ju inte, alltså, sen kan ju han bara vara random fransman som har bestämt sig för att nu tar vi Moskva igen.
Absolut. Alltså chefen för franska armén ledde ju bajonettanfall i Bosnien mot serber. Alltså jag vill bara säga det så att för allt är möjligt. Det är helt underbart.
Men då ska jag börja med frågan som kanske är över relevans för vilka som har köpt avsnittet, och det är, hur slutar Ukraina-kriget?
Ja.
Och det,
eller hur?
Det vet
du,
jag
måste komma fram till något positivt. Det vet ju du.
Ja, det vet ju jag.
Lyssna nu, Köbel, Martin kommer lägga ut texten.
Ja. Nej, men jag vill stryka under det här återigen med att ingen vet ju någonting om det här kriget egentligen.
Nej.
Så att det här är inte bara fria fakta, utan det här är kalla hårda spekulationer. Mm. Men det jag tänker är att det förmodligen sluta med förhandling.
Okej.
Okay. Ja, för att läget när vi spelar in, det är att ryssarna trycker sig långsamt fram längs fronten. Ja. Och de har initiativet. Mm. Å andra sidan, de ryska förlusterna är dock av allt att döma mycket höga fortsatt. Mm. Alltså de tappar fortsatt cirkus 3 gånger så många fordon som Ukraina utifrån observerade förluster. Mm. Mm. Så att det är liksom, de trycker sig framåt, men det kostar dem fruktansvärt mycket att ta sig framåt. Och då kan man dela in liksom svaret till slutet av Ukraina-kriget i 2 frågor. Där fråga 1 är, hur länge kan ryssarna fortsätta i det här tempot? Mm. Mm. Och med tempo, inom stora citationstecken, så avses både förluster och extremt långsamt framryckningstempo. Ja, för att det går fortfarande trögt som satan för dem.
Vodka. Ja.
Och Rusi då, de har ju bedömt att 80% av citationstecken producerade ryska stridsvagnar, ja, snarare renoverade stridsvagnar. Ja, ja, ja. Och det här inkluderar alltså rena museiföremål i stil med T-55, T-62 och T-64. Ja. Alltså, ja, som ryssarna helt oironiskt trycker ner sina pansarsoldater. Alltså, jag vill bara, för den som undrar, T-55, det är ju så produktionsår 1948, ja, på den första, ja, modellen. Alltså det är liksom att Stalin hann se den, ja. Så gammal är den vagnen. Och satellitbilder då visar allt tommare och tommare artilleri och stridsvagnsdepåer, ja, i Ryssland. Alltså att de verkligen håller på att bränna igenom sitt sovjetiska arv. Jag tror det var Perun som konstaterade att det de gör nu är inte att de mobiliserar den ryska armén, utan det de gör är att de mobiliserar sovjetarmén.
Ja. Precis.
Och det,
precis,
är en stor jävla skillnad. Ja. Alltså. Så samtidigt så står själva produktionen av stridsvagnar, om vi tar det som liksom markör, mm, saker och ting, om inte annat för att det är anfallsvapen. Den står för hundratals, snarare än tusentals, när vi talar om alltså riktiga nytillverkade stridsvagnar. Ja, så fortsätter på den här takten med den här typen av förluster, så kommer T-90 bli allting allt mer sällsynt.
Ja, 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 visst. Visst.
Mm. Alltså om vi har sett T-62A utan ironi sättas in som en stridsvagn, då har vi liksom, det är någonting som har gått lite knasigt då.
Ja.
Jag tror inte att ryssarna någonsin kommer få slut på stridsvagnar helt, alltså att det bara helt plötsligt öppnar dem en depå och bara damm.
Ja,
precis. Det finns ingenting här. Precis. Men däremot att deras, inom mycket stora situationstecken, krigskonst kommer ansträngas av brister, och inte minst på just de här moderna vagnarna.
Mm. Mm.
Och lägg till detta att drönaranfall sker nära nog dagligen mot rysk oljeproduktion, det vill säga deras enda ekonomi, för att de är ju liksom en råvaruexportör. Mm. Och att rysk produktion förmodligen redan peakat vad beträffar både stridsvagnar och granater. Det är sånt som talar mot en total rysk seger, skulle jag säga.
Ja, ja.
Men det är svar på fråga 1 enligt Mattis. Mm. Svar på fråga 2 dock, för den är också högst relevant, är hur länge kan Ukraina hålla emot?
Ja. Mm.
För att jag har ju sådana problem.
Mm.
Men som jag har sagt tidigare, att det inte går bra för Ukraina innebär inte att det går bra för Ryssland. Nej. Och att det går dåligt för Ryssland innebär inte att det går bra för Ukraina. Nej. För att alltså, som det är just nu, så har ukrainarna, återigen i talande stund, så har de helt enkelt svårt att fylla ut leden.
Ja.
Alltså de,
ja,
har manskapsbrist, och det, mm, har man sedan typ november, oktober förra året. Och det här är olika skäl. Alltså det kan handla om politisk ovilja att mobilisera vissa årskullar. Man har, mm, talat om de lite yngre generationerna som att de här vill vi absolut inte påverka med krig. Liksom, det är vår framtid så. Och också för den delen lägre grad av frivilligheten tidigare. Vilket kan ju handla om till exempel att man vet att det är förfärliga förhållanden vid fronten, att soldatutbildningen ofta är ganska hafsig, och att det finns problem inom den ukrainska armén. Det leder till lägre frivillighet.
Ja, ja, det kan ju också handla om att, så här, nej, men jag, alltså, att antalet frivilliga, alltså nu har liksom anledningen till att någon blir frivillig är liksom att, ja, men jag, liksom, jag väljer att så här, offra det här för att gå ut i krig. Mm. Det kan ju vara så att de som är kvar nu, det är inte så att de kanske är mindre, alltså de är inte mindre motiverade att vinna kriget.
Nej.
Men det deras liksom så här pro-con-stapel, kanske, jag har barn,
ja,
eller jag har det här krigsviktiga jobbet, ja, eller jag har liksom XYZ, jag har massa dependents, alltså det kan vara sådana saker också liksom.
Jo, men också att det här följer ju liksom mönstret i alla krig,
ja,
alltså
ja,
att man tar första världskriget, det berömda, folk springer mot rekryteringskontoren för att de är rädda för att kriget ska hinna ta slut, ja, innan de själva hinner slåss,
ja.
Det är ju 1914-fenomen,
ja, precis.
Men sen 1916, då har vi ju, redan där så börjar ju britterna sätta in liksom, vad de heter, Darby's men, tror jag, som är rakt av värnpliktiga,
ja,
eftersom man där någonstans har börjat liksom supa bort Kitcheners män,
ja,
som, precis, var frivilliga. Alltså att det är liksom, det här, så här är det alla krig, att den liksom stora frivilligbumpen, det är alldeles i början,
ja,
och sen blir krig vardag, man inser hur liksom att satan var fruktansvärt här, och så vidare och så, ja, och så vidare. Men sen en annan problem för Ukraina är naturligtvis att de får mycket mindre stöd från USA, på grund av att USA är ett jävla dagisland, där man bestämt sig för att göra inrikespolitik av den här satans, ja, frågan som eventuellt gäller västvärlden snarare än vem som har en jävla magakeps på sig.
A guy named me.
Men sen finns det där mot fortsatt engagemang från EU.
Mm.
Det svårare där är snarare materiella, men engagemanget finns från EU och även någon form av inhemsk ukrainsk produktion.
Mm.
Men det här är otillräckligt eftersom även ukrainarna lider omfattande förluster på grund av fenomenet modernt konventionellt krig.
Ja. Ja.
Och för lest we forget, Ukraina är David som står mot Rysslands golvet.
Ja.
Det här är någonting, det här är någonting som jag tänker att det nästan ibland har börjat glömmas bort lite grann. För att det är på något sätt som att den här chocken många hade över uselt gick för Ryssland alldeles i början.
Mm.
Att den har gjort att jag tror att en del har, som inte följer krigs noga, har fått för sig att de är jämbördiga parter, vilket de inte är. Alltså Ukraina har en chans, men det är fortfarande ryssarna som är goliater.
Mm.
De är större, de har mer resurser och så vidare. Det innebär att det krävs stöd från västvärlden för att de ska kunna vinna det här kriget.
Ja. Ja.
Förstår du vad jag tänker?
Ja, absolut. Jag känner mig inte igen mig i bilden att det är någon som tycker att det är jämbördigt. Men
det är framförallt ryssvännerna som blir så glada så att ryssarna tar någon sån här busshållplats i Donbass där de bara, vi har spöat NATO-förband där.
Jaha.
Ja, det kanske snarare dem. Men så när slutar det då? Jo, jag tänker då att det här kriget slutar när någonting går sönder i en del av landet.
Ja,
och det kan vara liksom folkliga resningar, politisk kaos, havererade ekonomier eller att politikerna bara får nog. Och det scenariot, alltså politikerna får nog, det känns mer troligt i Kiev än i Moskva, eftersom Kiev är någon form av demokrati medan Moskva är ett allt mer ett auktoritärt land där tsaren inte bryr sig om hur många bönder han förlorar.
Mm.
Men vad som dock är extremt svårt att se i min värld, det är en total rysk seger.
Men du kan inte se en total ukrainsk seger.
Men så här, alltså en total ukrainsk seger, den definieras som vi tar tillbaka det vi har förlorat.
Ja.
Och alltså så här, det går att tänka sig i min värld.
Ja.
Alltså det skulle vara svårt och det skulle kräva omfattande och långsiktigt väststöd, men det går att tänka sig, tänker jag.
Ja.
Men alltså en rysk total seger som vi tar hela Ukraina,
ja, ja.
Det finner jag synnerligen svårsmält.
Ja,
alltså,
ja.
Jag tvivlar på att ryssarna har befolkning för att ta hela Ukraina, om man ser liksom hur långsamt deras avancemang är och hur höga deras förluster är.
Ja.
Alltså, jag vet inte om det finns tillräckligt många ryssar för att ta sig hela vägen till Kiev. Då. Men så en rysk total seger är snarare, alltså som det är nu, det är så här, vi tar det vi påstår oss ha annekterat och hoppas på att Ukraina ska vara för trötta för att inte säga nej.
Mm.
Men att Ukraina skulle upphöra som land, det ser jag som fullkomligt jävla osannolikt.
Ja, nej.
Det tror inte jag kommer ske. Alltså jag tror inte alls, så tror jag att om ett sånt hot skulle uppstå, det är där någonstans jag tror faktiskt västvärlden skulle börja tagga till på riktigt.
Om hot skulle uppstå? Alltså
hotet om att oj, nu faller Kiev. Alltså att
nu
ser det ut som att det inte kommer finnas ett Ukraina igen.
Ja.
Det tror jag är sånt som faktiskt skulle kunna leda till att väst skulle göra någonting, alltså interventionsmässigt.
Ja. Men hur ser du på alltså, ryska krigsmål då, om vi säger så?
Ja, men de är ju så jävla otydliga, för att alltså, de säger att de har annekterat delar av världen som de inte har.
Mm.
Och sen tror jag också att de ryska krigsmålen har ändrats ganska mycket under krigets gång. Jag tror att när de gick in i det här kriget, då tänkte de sig att det skulle bli en enkel match, som bekant. Och då tror jag att de tänkte sig Kiev som någon form av kronjuvel i ett nyupprättat ryskt imperium, mer eller mindre.
Ja, spännande.
Och att de liksom tänker sig då också att i värsta fall så ska vi ha liksom en lydregim där som inte går med i NATO, inte går med in i EU, utan håller sig i ruskimir istället.
Mm.
Men sen så har ju kriget tröskat på liksom, och de håller på att bråka om att nu har vi annekterat delar av världen som vi inte har. Där tänker jag att då är det kanske det som är de nya krigsmålen, att de ska kunna peka på sin egen förslavade befolkningen att ja, men kolla här, vi har tagit det vi har sagt oss annektera.
Mm.
Men då måste ju ukrainarna gå med på det också.
Mm. Ja.
Det är ju det som är fredsförhandling.
Ja,
alltså
att
ukrainarna
det.
Säger nej i det läget. Men nej, men sorry, ni har inte Zaporizjzja, ni har inte Donbass. Det är liksom, ni kommer inte få det heller.
Nej.
Ni kommer fortsätta blöda tills ni slutar försöka ta det.
Jag
skulle faktiskt vara lite förvånad om Kreml på allvar fortfarande tänker att de ska... Alltså det man skulle kunna tänka sig är att de fortfarande har en ambition om att man ska ha en ryssvänlig regim i Kiev.
Ja. Mm, ja.
Det kan man tänka sig. Men alltså det här liksom att du bara ska måla kartan in i Ryssland, det förstår inte jag hur de skulle göra.
Nej.
Alltså, det måste hända ett fruktansvärt stort genombrott helt plötsligt för att det ska kunna hända. Förstår du vad jag tänker? Alltså, det måste bli den här typen av så här, men jag vet inte, Frankrikes fallstämning. Vilket jag ser inga, alltså i talande stund, jag ser inga som helst tecken på det
nej,
just nu.
Nej.
Utan jag ser ett långsamt tuggande.
Väldigt långsamt.
Ja, men det är så här, intagandet av städer med samma storleksordning som Borås till priset av så här, 10 000-tals soldater, 100 000-tals granater och 1000-tals stridsvagnar kröns som någon så här, åh herregud vad vi vinner.
Another victory, commander.
Det är liksom, det går för trögt för det, tänker jag.
Ja.
Vad tänker du själv?
Men jag ser, om man ser det på frågan, om jag tar Mike Martins synsätt igen då.
Mm.
Alltså, vilken geopolitisk fråga är det som ska avgöras med det här kriget? Och det är egentligen så här, ska Ukraina finnas som land och civilisation?
Ja.
För det är liksom, och Putins svar är nej och Ukrainas svar är ja.
Ja.
Om man ser det på det perspektivet, då finns det ju ingen, alltså det finns absolut ingen chans att Ryssland kommer tillåtas vinna.
Nej.
För det är det handlar om liksom. Alltså, för att då slåss ju helt plötsligt ukrainarna för sin existens.
Mm. Ja, men det tror jag det de gör också. För sig.
Ja, ja, exakt. Precis. Mm. Men Ukraina måste vinna. De kan bara, de ska inte bara undvika att inte förlora. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså om vi får en fredig förhandling där Putin får behålla någon som helst av den terräng han har tagit, inklusive Krim, då har vi en dålig fred.
Ja, ja, för västvärlden definitivt, absolut.
Jag skulle säga för Ukraina också i förlängningen.
Ja, definitivt, definitivt.
Så vi måste eskalera tills Ukraina vinner och att de inte bara inte förlorar.
Jo, men det är ju det liksom, att det vore tråkigt om ryssarna lär sig av det här kriget, att det enda vi behöver göra är att vara envisa. Alltså vi behöver inte uppvisa någon operativ eller strategisk briljans. Nej. Utan vi behöver bara liksom hålla på och trycka in soldater och materiell i stålstormen tills västvärlden känner att det här börjar kännas jobbigt för oss som inte ens utkämpar det här kriget. Alltså det vore lite tråkigt om det var det de lär sig, för då blir det fler krig. Det kan man garantera.
Då blir det fler krig. Och jag tror... Nu kallar hårda spekulationer här. Mm. Att jag tror att fler och fler ledare i västvärlden inser detta.
Liksom. Ja, det tror jag också. Jag tror amerikanerna är det stora problemet där, eller snarare republikanerna är det stora problemet.
Så kan det vara, absolut. Men det har vi, jag ser ju jättestor potential, så att vi snarare är inne i ett jobbigt år just nu för Ukraina, men inte ett jobbigt krig, för att liksom, vi har, som du har sagt flera gånger, vi har alla pengar och alla vapnen i väst.
Yep.
Väljer vi vinna det här, så kommer vi vinna det här, och då kommer någonting förhoppningsvis, alltså om trycket ökar, då kommer förhoppningsvis någonting gå sönder, som du sa, i ryska staten, och vi får ut rysk trupp ur Ukraina, för det kan faktiskt gå väldigt fort. Se på Charkiv-offensiven,
absolut.
Där det bara helt plötsligt bara smack, vi tog så här tillbaka 10% eller något. Jag har ingen aning, jättestora arealer liksom. Rätt imponerande.
Ja, det är ju krigsmässigt imponerande offensiv, tveklöst. Så det är...
Vill du prata om en god fred?
Ja, eller? Nu, det här är freden som löste allt. För nu ska vi ha lite fallstudier här. Jag tänker att börja med någonting rätt många faktiskt har efterfrågat. Och det är ju västfaliska freden.
I think, gentlemen, we have guaranteed the peace and freedom of Europe for forever. Forever! Forever!
Kan vi få höra...
Ja, men absolut. Alltså, det som sen blev dubbelmonarkin efter lite omvänd, den var ju med här då. Men alltså, när den skrivs under 1648 så anges, och påminnelse för den som inte minns, västfalska freden, alltså freden efter 30-åriga kriget. När det skrivs under så anges i dokumenten då freden som, citat, allmän och evig, slutcitat.
We forgot the Balkan.
Och det är roligt att någon skriver det på 1600-talet, ja. Så upplever typ så här 3 års fred på hela europeiska kontinenten. Men så kan det väl vara. Och därtill poängterar man också att kristendomen är enig, ja. Och så lägger man också till turkarna är den sanna fienden. Ja. Där måste ju turkarna vara så lite, vad har vi gjort? Ja, men man behöver något ytterst här. Och så finns det också en särskild så här, let bygons be bygons paragraf som läggs in liksom också, för att det har ju varit alla de här tyska liksom, vad ska man kalla dem, de här tyska tullhusen adlade till riken. Alla de har ju liksom slagits mot varandra hur som helst hela tiden liksom. Så att man liksom, alla får också en liksom generell amnesti så att man inte ska liksom hålla på och grolla om saker. Så 30 år av krig leder till naturligtvis till en fredsförhandling som varar i cirka 4 år.
Ja, givetvis. Ja.
Det är en lång fredsförhandling.
Det är en lång fredsförhandling.
Men att ens ta sig till förhandlingarna, det var någonting som visade sig oerhört svårt i sig.
Ja.
Vet du när man började liksom, alltså bara göra det som man kallar för preliminärförhandlingar? Alltså nu är man inte ens i Västfalen, nu är man i Hamburg. Och där sätter man sig för att samlas för liksom, nu ska vi ha preliminärförhandlingar.
Ja,
alltså, kan du gissa när man börjar med det?
Jättetidigt. Ja. Såhär 40.
Nästan. Eller, 1638.
Ja, exakt.
Ja, så det är alltså 10 år innan de faktiskt får slut på det jävla skitkriget. Och de här då, de går ju då ut på var och hur man ska inleda de faktiska fredsförhandlingarna. Så vi måste liksom ha ett separat möte, det är mycket paddelhallar här. Och 1641 är man överens om att man ska ha förhandlingar i Münster och Osnabrück i Västfalen.
Ja.
Och i november, nu håll i er, 1645.
Ja. Ja.
Så 4 år efter att man kommer överens om var man ska vara någonstans, så är alla delegater där liksom. Så det var 4 år på att ta sig
liksom, hälften, en tredjedel måste säkert ha dött av det här gikt och hög ålder.
Ja,
och det
visst,
måste
absolut.
Vara liksom någon stråtrövare som alltså, dök upp.
Ja, men gud ja. Nej, men, ja, det kommer vi till. Alltså, men orsaken till att det tar så jävla tid i Hamburg då, det är att fransmännen är ju där och de vill inte ha fred.
Baguette. Nej, de vill inte det.
De inleder Hamburgkonferensen med att på en helt annan plats sluta ett förbund med Sverige om att fortsätta kriget.
Ja.
Och det försvårar ju de här preliminärförhandlingarna en smula.
För Sverige är Frankrikes attackhund under det här kriget.
Ja, ja, det är vi högsta underbart. Grad. Alltså, ja, klacken på den.
Det är fantastiskt.
Ja, men precis så. Men sen så har vi de kejserliga då, jag säger österrikarna framförallt.
Ja.
Men de kejserliga, de vill inte, kejsaren vill inte erkänna de här tyska smårikerna som likvärdiga i förhandlingarna.
Nej.
Och då blir det ju också svårt att förhandla eftersom de är ju ändå där liksom, och ja. Har troops och så. Så ja. Orsaken då till att det tar tid att komma till, liksom, för när man väl kommer fram till att okej, men nu vi ska vara i Västfalen, liksom, ja. Vi ska vara där och hänga. Mm. Och att orsaken till att det tar tid att komma dit överhuvudtaget, det handlar om etikett.
Mm. Vem ska rida in först genom porten?
Helt korrekt, det är det. Mm. Nej, för ingen vill anlända för tidigt, för det ser dåligt ut. Så kejsaren, han vill liksom ha sitt sändebud där sist på grund av ära.
Ja.
Alltså det är så små. Vi ska komma ihåg att det är 30-åriga kriget det handlar om. Det är så upp till 7 miljoner människor som dör i kriget. Men det är så att våra förhandlare ska vara där sist.
Ja. Dagis.
Ja, helt klart. Och påvens sändebud, han anländer redan 1644, alltså bara 3 år efter att man har kommit överens om att nu ska vi här. Men också så här, på grund av typ siffermagi bestämmer sig för att nu ska vi tajma in det här med palmsöndagen. För det var nämligen då som fredsfursten Jesus red in i Jerusalem.
Ah.
Så att liksom det påvliga sändebudet är i praktiken Jesus då. Ja, det ser ju givetvis. Snyggt ut.
Ja,
för att det här är en tid som gillar liksom ritualer. Så.
Ja.
Och sen har vi då kurfurstarnas olika delegater. De vägrar att dyka upp om de inte tituleras ers excellens.
Ja.
Och det här blir liksom sen också en del av förhandlingen. Typ.
Ja.
Så här, men det tänker vi inte göra. Det är bara den och den som helt kallas ers excellens. Jaha, men vi kommer inte om ni inte kallar för det. Och så vidare. Men själva förhandlingen inleds december 1644. Obs, det är alltså vissa som fortfarande inte har dykt upp då. Men då inleds som ändå då.
Ja.
Och det här sker dock ofta i, alltså man ska inte tänka sig, vad jag förstår ska man liksom inte tänka sig att det är liksom som ett stort förhandlingsrum där alla sitter liksom, hur ska vi göra det med oss?
Nej.
Utan det är liksom Siebenbürgen, vart ligger det någonstans? Ja, men det borde tillfalla.
Det kan
tillfalla.
Det är 1600-talet. Jag är full och det finns inga kartor. Vem bryr sig?
Ja. Precis. Nej, men utan istället så sker mycket av förhandlingarna alltså i delegaternas hem.
Jaha.
Och sällan i större sammanslutningar.
Jaha. Alltså,
det kanske
alltså i Västfalen. Alltså, de hyr en herrgård där. Och så
Alltså, i städerna där. Då. Så att det är typ så att ett av de svenska sändebuden kanske går iväg till det saxiska sändebudet. Men jag tycker ju alltid att ni borde nog få fårpommern, eller om vi ska ha fårpommern, eller vart ligger fårpommern? Alltså det är den typen av grejer då.
Ja.
Och därtill så, alltså de katolska makterna, det vill säga Frankrike och så vidare, de får förhandla med kejsaren i Münster.
Mm-hmm.
Och de protestantiska får förhandla med kejsaren i Osnabrück.
Ja, det här är inte samma ställen.
Nej,
de har
olika
viss geografisk. Alltså.
Ja. Men nu är ju alla samlade då, man har börjat prata, så nu blir det väl fred.
Ja, tycker man. Ja.
Nej, absolut inte. Utan alltså, vi har ju det här med ritualerna, det tar sin tid i sig då.
Såklart, just
varje delegat representerar sin furste. Liksom. Alltså, vi skickar ut folk från Stockholm och de representerar Kristina då. Och kejsaren skickar ut liksom, från Wien och de delegaterna representerar kejsaren och så vidare. Och då krävs det med andra ord osannolik lyx plus diverse upptåg för att liksom markera att jag är representant för en uppburen person.
Ja. Men som så här, när Aladdin kommer in i Agrabah liksom.
Exakt, precis så. Fast det här är mer som att Apu skulle vara representant för Aladdin. Och dyka upp liksom på elefanten då. Sen kommer Aladdin, han sitter liksom på någonstans i typ Teheran eller någonting och säger
precis.
Att jag vill ha jasmin.
Ja.
Och som exempel då så reser Johan Oxenstierna, en av de svenska delegaterna då, Johan, inte Axel, notabene.
Nej.
Han reser ingenstans utan 12 halberdiärer.
Mycket bra. Ja. Mm. Det är också mitt krav om vi ska uppträda någonstans. 12 halberdiärer ska vänta i min loge.
Jo, men det är viktigt just 12. För siffran 12 signalerar makt, styrka och så vidare.
Okej.
Och det här är ju det som är grej med 1600-tals människans sinnen. Det är att de lever liksom i en magisk värld där man ser tecken och antyder mirakel precis överallt. Så att liksom, om de ser 12 halberdiärer, då ser de någonting som vi inte skulle se. För vi skulle se 12 halberdiärer. Men de ser, aha, makt, styrka, lejonet från Norden. Alltså den typen av grejer då. Och det signalerar därtill alltså också, alltså något annat som signalerar liksom att han är en viktig man så där. Det är att varje gång Johan Oxenstierna vaknar, alltså du vet, han sover, han vaknar, då signaleras detta med trumpeter.
Okay. Vilket jobbigt sätt då.
Sämsta, jag menar, så Kalanka är en bättre granne. Och sen så, sen så varje gång han ska gå och lägga sig, då signaleras det också med trumpeter. För att man ska liksom stryka under vilken viktig man Johan Axelstiern är. Så det här tar ju sin tid. Och rang är allt. Alltså det är verkligen allt för den här tiden. Så Solunda tar det 6 månader och kommer fram till hur delegaterna ska sitta och hur de ska gå in ifall de träffas lite fler i en specifik sal. Alltså i vilken ordning ska vi gå? Liksom protestanter, ska de gå först? Eller ska liksom kurfurstar, ska de ha, eller kurfurstarna
sen?
Vem har häftigast första liksom? Och därtill så har vi det här med att förhandlarna är 150 pers. Det 30-åriga kriget var lite råddigt.
Det
är liksom 150 fucking delegater som dyker upp då. Och de här har ju också med sig tillräckligt med hangarounds för att tillsätta 10 000 personer till de här två städerna.
Precis.
För att du vet, man har ju Johan också skär där, men sen är det ju liksom hans halbarriärer. Det är liksom hans, de ska
och de ska någonstans bo, de ska ha käk, de ska bajsa någonstans, etc. Liksom allt det där.
Så nöjeslivet växer och extremt mycket tid ägnas åt teater. Eftersom det finns teater i de här städerna då, på grund av att det är så många rika personer.
Ja, det är ju typ en hel stad som dyker upp. Alltså med absolut. Alla liksom.
Ja, men, alltså, fan, Stockholms befolkning var typ 7000 personer. Här kommer Sveriges huvudstad plus. Nej, men så att förhandlarna har inte heller, alltså det finns inget krav över att de ska vara nyktra under förhandlingarna.
Nej, gud,
de dyker upp bara, jävlar! Något annat, och det är nog det värsta, det är att danskarna är drivande i fredsarbetet.
Alltså, det är fullständigt idiotiskt.
Nej, det här kommer inte sluta bra. Ja.
Nej
då.
Nej, det är inte bra. Eller de är i varje fall
är där.
Eller det är i varje fall illa för oss, som Danmark vill ju inte att vi ska vinna stort.
Dansk jävlar.
Nej,
för precis. Det är ju direkt säkerhetshot i Köpenhamn då. Så ergo så håller de på att förhala allting, och det här går jättebra för dem att göra ända tills vi krossar dem i ett krig, eller ända tills Lennart dyker upp och säger hej då. Och sak samma gäller alla. Så går det dåligt för Frankrike vill Frankrike ha fred. Medan om det går dåligt för de kejserliga så kanske, eller om det går bra för de kejserliga så kanske de vill dra ut på kriget lite grann. Så kan vi vinna lite grann på det här då. Och det går ändå trögare för att liksom, det här leder till att förhandlingarna går långsamt under somrarna.
Ja, just det. För då vill alla fightas liksom.
Ja, så då vill man se liksom, hur går det med Gallas offensiv här. Men under vintern då, ja men då jävlar, då kan vi pigna till lite så här. Och dessutom så har ju delegaterna naturligtvis rätt begränsade mandat. Alltså de får konsekvent skicka ryttare till sina härskare för att okeja saker. Och det här tar veckor.
Ja, om en ryttare ens kommer fram.
Du nämnde det med stråtrövare. Det ska tydligen ha förekommit. Att det bara, nej men tråkigt nog, det spanska sändebudet lever inte längre. Eller liksom, hans ryttare lever inte längre. Och nästa grej är att ibland så kan ju liksom något sändebud skicka ut egna ryttare för att genskjuta någon annans ryttare. Antingen liksom för att läsa vad som står till spanska kungen. Och slutligen är inte alla diplomater faktiska diplomater, vilket eventuellt försvårar saker.
Det bara dök upp någon, bara jag representerar det här greve, bla bla bla, bara, gör det,
jag tänker precis någon som bara gått in på Butterick och kört på sig sin diplomatsuniform. Jag är diplomat. Det är fullt möjligt att det händer också, men alltså modern diplomati föds typ under 1600-talet.
De är liksom inte utbildade i något
situationssäkert. Och det gör ju att det finns ganska mycket att reda ut hur vi ska typ så här, skapa diplomati. Eller liksom i varje fall på det moderna meningen då. Så exempelvis ligger den svenska delegationen av, som sagt, Johan Oxenstierna och en Johan Adler Salvius.
Okay.
Och Johan Oxenstierna då, han är högadlig, utan större diplomatisk erfarenhet. Mm. Johan Adler Salvius, han är ofrälse som har kommit upp sig, men som fattar diplomati. De här två ogillar varandra med en gång på det personliga planet. Alltså de är diplomater då, nominellt.
Men inte samarbeta.
De kan inte göra det. Och de grälar hela tiden om titlar och är liksom, de är inte alls överens om huruvida fred är någonting som är eftersträvansvärt.
Nej.
Så att alltså, inom den svenska delegationen har man ännu inte kommit överens om, ska vi ha fred i det här fruktansvärda kriget?
Nej.
Så även detaljer alltså, som kan försvåra saker och ting, det är att påvens delegat inte vill prata med, citat, de kätterska och barbariska svenskarna, slutcitat. Och om man liksom inte vill prata med den man ska förhandla med, särskilt för att de är kätter och barbarer, det försvårar också. Annat i stil med när de franska sändebuden hamnar i gatuslagsmål med lokala latrintömmare för att de väsnar så mycket, förtjänar också för att transmännen fick fick stryk då av förklarliga skäl. Alltså de här latintömmarna är förmodligen enorma män, så att det, liksom, det är inte delegater då. Så de måste plåstras om. Och ibland kan olika delegater inom samma delegation dessutom ha olika instruktioner som de inte känner till då. Ja. Så att det blir liksom sovjetisk logik på det hela. Ja. Men till slut, 1648, har man äntligen en fred.
Okej, okay, otroligt. Ja. Det måste jag säga, vilken bragd.
Det är ju det, utifrån de här förutsättningarna.
Det tog bara 10 år.
Ja, men alltså, liksom, hur kommer det sig att vi inte fortfarande försöker reda ut de 30-åriga krigiska sluten med tanke på att alla de här uppförsbackarna ändå fram? Det får man ge dem. Alltså, det var bra jobbat. Ja. Och när den väl är sluten, då firar man freden först 1649, i varje fall offentligt, alltså i de större huvudstäderna och sådär. Och orsaken, det är då liksom den stora osäkerheten över, kommer freden hålla?
Ja.
Alltså,
ja.
Man låter det vara typ ett år ungefär då, liksom, innan man bara, men nu kan vi nog fylla fontänerna med vin och sånt där och säga, det är fred! Ja. Men sen tog det dessutom 8 timmar att skriva under freden. Det var inte bara liksom signa, utan nej, det var liksom, du vet, vi måste gå med 12 halvardiärer till Osno brygga. Och nej, men oavsett, när man väl börjar fira då, eller då, eller snarare så här, när man väl skrivit under den, då inleds även nya förhandlingar.
Ja.
Och den här gången hur man ska göra för att demobilisera den 250 000 soldater som driver runt i Tyskland och har skaffat sig lite ovanor.
Ja. Nu när vi har uppfunnit nationalstaten så måste vi liksom ta hand om alla de här trasket. Ja. Liksom,
som alltså, det var jättevanligt med rövargäng som anfördes av folk som påstod att jag är Johan Baner.
Ja.
Alltså på allvar, det är inte så skoj. Alltså, det förekom liksom så här banditkungar som bara drog på sig schyssta namn och sa, jag är general! Jag leder min brigad på 130 man eller någonting. Ja. Så det, Nej, men sluta västfaliska freden. Du ska få prata om en annan lollig fred.
Det ska vi, absolut. Ja, nej, men så vi går ju rakt över till, alltså så här, jag tycker ändå västfaliska freden att det blev ju faktiskt slut på kriget.
Ja, det blev
och
det.
Och jag tror, alltså så här, så är ju frågan så här, blev efter västfaliska freden slut på, alltså löstes den geopolitiska frågan? Och det kanske man kan säga att det gjorde. Det blev
ju så här någorlunda. Det var ju liksom att man löste ju hur vi ska göra med religionen i heliga romerska imperiet.
Exakt.
Så det är
precis
något, liksom.
Ja, det är alltid, ja, precis. Och liksom man löste på något till Sveriges expansionslust. Ah, det finns
inte
så
mycket den, för där har vi den där, man löste ju inte den här frågan Karl X och Gustav får feeling. Det är liksom en geopolitisk fråga som kan få konsekvenser för Polen liksom. Det,
ja, men expansionslusta ner i Tyskland löstes.
Ja, ish så, ja. Vi bränner inte Bayern igen i varje fall.
Nej, det gör vi gör inte det, Men vad löste Versaillesfreden? Den, alltså så här kan man till ett tydligt exempel på inget löses med det här. Så Versaillesfreden som ni känner igen, den höll på från, alltså så här, man kan säga att Versaillesfreden, eller egentligen det vi ska prata om egentligen, Pariskonferensen, som är lite mindre känd. Den är övrigt känd som den absolut oskönaste jobbkonferensen i historien. I alltså den höll på från 1919 till 1923. Och liksom, jag bryr mig inte om hur många gånger du får torrjucka Annette på bokföringen eller hur många drinkbiljetter du får. Ingen konferens är så kul att man vill hålla på så länge. Det är liksom, det här är modern tid. Så det borde inte vara så att Frankrikes sändebud måste kliva in med 12 halvardiärer indragen på en. Alltså, men säkert var
alltså,
det
just
så.
Fransmännen skulle man kunna tänka sig gjorde faktiskt det.
Ja, det är för sig. Det har du faktiskt sett det. Ja, och varför höll den på så här länge då? Borde det inte bara varit för ententen att säga Tyskland gör alla dina pengar och skäms i enskild ställning? Alltså, liksom, klart. För de förlorade ju, tycker jag.
Visst.
Nej, för att det här skulle ju vara the war to end all wars, på ett sätt. Kommer ni ihåg det här? Det här är the great war. Så nu ska vi lösa vi ska lösa allt. Alltså, på ett sätt är det kul att man glömde de viktigaste delarna i det här som vi kom till. Men man skulle lösa allt annat. Så man hade två jättefrågor att ställning till, frågekomplex. Och det första var alla frågor som rörde de nyss besegrade centralmakterna. Kom ihåg nu att liksom Österrike och Ungern har sammanfall, alltså har bara upplösts.
Ja, det finns ju inte 1923. Alltså borta.
Det är helt borta. Det är upplöst i en gäng massa stater. Nu är helt plötsligt Balkan uppfunnet i alla praktiska hänseenden. Med alla dessa skitstater liksom. Hela Centraleuropa är omgjort. Tyskland är omgjort. Alltså vi uppfinner Polen igen. Liksom. Alltså, allt där ska jag. Det är en frågekomplex. Den andra frågan är så här, vi vill helst gärna inte ha ett sånt här krig igen.
Rimligt, efter föregående kan man tänka.
Vad sägs om att starta ett band? Vad sägs om att starta en organisation som ska förhindra det här? Och det här blir då Nationernas förbund. Och så att liksom, precis när man liksom, okej, men nu vet vi ungefär kanske vad längs vilken frod gränsen mellan Kroatien och Montenegro ska gå. Nu måste vi vända oss om och så här, okej, vem ska sitta som ordförande i den här NF? Alltså, man höll på med hur mycket som helst. Liksom.
Mm.
Och sen kan man säga, förutom det här omfattande arbetet då, som nu ska vi göra här, så var stämningen bland delegaterna förvånansvärt kass.
Ja, det var.
Jättedålig. Alltså, så här, en undertitel till det hela avsnittet skulle kunna vara så här: ibland suger att vara en vinnare. För att liksom, kommer du ihåg, Mattis, att det heter ju första världskriget och inte så här 71:e europeiska storkriget, eller hur?
Nej, ja, jo, det är mig bekant. Ja.
Just det, så kom ihåg nu att Österrike-Ungern har kollapsat allt. Vi har massa saker bara i Europa att lösa. Sen måste vi liksom, vi får inte glömma att fucka upp med Mellanöstern, Afrika, delar av Asien, Japan, Stilla havet, alltså allt det här
ska upp. Det här som heter Sykes-UPK har gjort någonting i Mellanöstern.
Ja, för det, så här, hur ska vi ha det i Mellanöstern, säger någon så här delegat. Frankrike och England tittar på det här. Jo, 1916 så snackade vi med varandra och vi har ett förslag här som vi skulle vilja ha. Sykes-Picot, bara alla bara, det här ser inte så bra ut. Typ, araberna dyker upp och bara, eller så här, räcker upp handen bara, det här med självbestämmande rätt, Frankrike och England bara, how about no?
Någon som kan någonting emellan och så knackar någon på axeln bara, kurderna?
Ja,
fick de ett land? Kurderna?
Det är som Eskimoer i enhörningar.
Det är säkert inga följdeffekter alls.
För att fräscha upp minnet med Sykes-Picot som vi var inne på. Alltså, det här är alltså, i grund och botten är att Frankrike krävde att slaktdelarna av ottomanska imperiet, just det, som också faller vid det här laget, som jag bara inte ens orkar nämna. Slaktdelarna som heter typ Syrien och Damaskus skulle tillfalla dem, och allt det här liksom slutar i hej då arabisk självbestämmande rätt. Liksom. Kan det här få några tråkiga följdeffekter?
Nej.
Baby.
eller det här med att man gjorde en ny Berlinkonferens och bara, jag har en linjal med mig.
Ja, visst.
Det fick bli gränsen, tråkigt nog.
Ja, men exakt.
Någon annan senare får liksom försöka lösa ut hur den här gränsen faktiskt ska se ut.
Ja, men typ så. Men det var någon har faktiskt försvarat kolonialgränser med att det är typ så här, men att man så här är inget viktigt. Vi drar en rak linje, typ. Ja, men för alla andra, alltså, men du vet, du har så här kolla typ Mauritaniens gränser. Där är det så här, en gräns är så här, superkluddrig, och den följer typ naturliga geografiska företeelser. Och en bit upp, och sen är det bara, men här är det bara öken, så vi bara rrrt.
Men om det bor en massa tuareger liksom i fyra olika länder, och de kanske har någon sån nationell känsla att vi vill ha ett tuaregland, liksom, det kan ju ändå.
Men vem orkade fråga dem? Alltså, det här är 1900.
Ja, nej, det här är ju liksom fransmän och britter på tidigt 1900-tal som tyckte väl att det var fauna.
Sacre bleu.
Alltså det är så här, idag kan vi ändå se att det kanske var lite klantigt.
Absolut. Ja, absolut. När någon förklarar någonting som att det här berodde på typ lathet, då sympatiserar jag med det, för jag är en lat person.
Men jag tänker alltid att de här liksom detaljerade gränserna både Mellanöstern och Afrika, att det är liksom när man fortfarande hade lite ork så under de här större konferenserna.
Exakt.
Och att liksom linjalerna tar man fram till att nej, nu har konjaken slagit hårt.
Exakt,
jag orkar, alltså, vi kan inte hålla på att ta hänsyn till någon jävla flod. Det är liksom, bor det folk här? Inte vad jag vet.
Man tittar på kartan, jag ser inga människor. Finns det några större städer? Nej, då bor ingen här. Så det är roligt. Och apropå gräl då, Japan, som var en av segermakterna, ville ha territoriella avträdelser från Tyskland.
Ja.
Men då sätter sig USA och Storbritannien till motvärn, för de är högst oimponerade av japansk expansion i Stilla havet. De sa nej, och konferensen slutar med att japanerna stormar ut i vredesmod. Kan det här få några följdkonsekvenser? Kanske!
Och inte minst här med att det är typ tredje gången som de har vunnit ett krig, och västvärlden bara nej, vi kan inte få någonting. Ni äter ris! Alltså det är säkert ingenting som
heter. Jag vet inte varför jag fick Göteborgs dialekt där. Men
nej,
inte
heller förlåt alla göteborgare.
Ja, exakt. Sen är det här min favorit i det här, måste jag säga. Italien.
Babidi-boopi!
Och det här, det finns en scen i Moment 22 där Nately, som är någon kapten där, tror jag, han sitter och pratar med en gammal, det här, vi lägger ut det här på YouTube, för jag har hittat hela scenen som är härlig. Han pratar med en gammal italiensk gubbe på en bordell. Gubben säger typ så här: Italien kommer vinna kriget för att vi är svaga och dåliga på krig. Och Hitler bara, är du galen? Vi, du är just nu, halva landet är ockuperad av USA, halva landet är ockuperad av Tyskland. Bara, gubben bara, exakt. Ja. Men, och nu parafraserar jag lite grann. Det handlar om att förlora krig på rätt sätt.
Just det.
För länder som vinner krig kommer till slut alltid falla. Rom, perserna, spanska imperiet etc. Mm-hmm. Och Nately bara, ja. Så bara, gubben bara, hur länge tror du USA kommer finnas till? Så här, 500 år, 300 år? Mm. Här du ser. Han bara, ja. Skitsamma. Jag gillar det, för det här är lite grann som italienska. Alltså de är ändå på något vis vinnarna här. Men samtidigt så är det till, de får typ, det är en schysst stad på andra sidan Adriatiska.
Ja, Sydtirolen får de också.
Sydtirolen och lite sådana grejer. Mm. Nice prylla liksom. Men de bygger också upp, alltså på, av någon anledning så duger inte det här och det fortsätter med liksom, vi kunde ha fått med lalala, och helt plötsligt Mussolini bara, jajamensan, det här, nu styr vi upp det här, och sen helt plötsligt så står de i så här, jag håller på med så här, östafrikanska äventyr, ja, liksom, ja. Som vi inte pratar.
Men jag vill minnas att det finns en sån här deppig statistik av att de tappar typ lika många stupade i första världskriget som det bodde människor i Sydtirolen.
Ja,
så att alltså
ja.
De gick typ så här plus minus noll befolkningsmässigt ja. Av kriget och ja, trissnade igen där.
Ja, och liksom de fick såna här, någon stad i dagens Kroatien som är typ så här, det bodde italienare i staden visst, men det var helt omgiven av kroater, så det blev en liten stadsstat.
Ja, men det var väl Danonsus, var inte det Danonsus?
Ja, just det.
Vad fan heter
den? Då?
Är det Fiume?
Ja, Fiume. Men jag för mig det var någon annan håla. Okej, men så till det som alla vet om liksom Versaillesfreden. Den var jättetung för Tyskland.
Nej.
No. Eller hur? Tyskland. Det var Tyskland som skulle straffa. Absolut, det var Tyskland absolut. Som var ansvarig för västfronten. Det var Tyskland. Alltså nu ska vi straffa. Och, och ja, det var tungt för Tyskland. Mm. Jag kommer inte mer exakt. Men som alla föräldrar med småbarn vet att om man ska göra någonting jobbigt för någon, eller där, om du hotar med att lyfta bort treåringen för att den kastar mat på golvet, okej, då måste man se till att verkligen lyfta bort ungen när det här sker. Alltså du måste genomdriva dina hot. Annars kommer ungen lära sig att det går bra för mig att skita i de här tillsägelserna, fortsätta kasta makaroner på bordet eller på golvet liksom. Ja, okej. Exakt samma tydliga pedagogik måste utövas gentemot stora länder.
Ja.
Där du anar du vart jag är på väg här lite grann.
Jo, det gör jag absolut. Ja.
Så det är olyckligt när vissa av de fastställda fredsvillkoren som Mali, eller vad säger, ententen bara så här, det här ska ni göra. Tyskland bara, okej. Och sen sket de med det. Alltså bara som exempel, så här, tyska flottan överlämnades aldrig. Den sänktes av sin egna besättning. Okej, lite så här trots grej, men ändå. Ja. Wilhelm den andra kom aldrig att ställas inför en allierad domstol.
Nej,
det ville Holland vägra lämna ut honom.
Ja.
Och då blir det också så här, Frankrike och England bara, och sen händer inget. Så det är faktiskt, du blir arg på treåringen, men
men den lyssnar inte.
Den lyssnar inte. De tyska militära ledarna och krigsförbrytaren i citationstecken. Och det här var alltså en lista med 900 namn som bland annat innehöll kronprinsen, Hindenburg och Ludendorff. Kom aldrig att lämnas ut eller ställas inför en domstol. Och det liksom alla de här sakerna, alla det här berodde på att Tyskland var en förhandlingspart i Versaillesfreden. Det var alltså inte en part som det dikterades till.
Nej, men så det som jag sa i början, alltså det är en klassisk fred helt enkelt. Alltså att man har två parter som förhandlar, snarare som under vecka två, där det är så att Tyskland, ni får helt enkelt leva med vad vi bestämmer att ni ska leva med.
Ja, precis. Och, så det blir en sån himla, hur ska man uttrycka sig? Det blir varken hackat eller malet på något vis.
Nej, och det är intressant är också att tyskarna såg det som ett diktat. Alltså de såg det som att de inte var med i förhandlingarna. Men om man jämför med hur det blev efter 45 så var det ju, jämförelse var det definitivt det.
Ja, absolut. De hade alla praktiska, de gick med på tunga grejer. Alltså till exempel då, och det här dröjde ju till 21 innan man liksom hade spikat vad som skulle drabba Tyskland. De blev av med alla sina kolonier, 12% av sitt territorium med befolkning, 3/4 av sin järnmansproduktion, en tredjedel av sin stenkolsproduktion, och då vill jag bara lägga in så här att stenkol, det var kattens potatis för i princip alla länder under tidigt 1900-tal.
Ja.
Och nej, det var inte bara för villa farsor som ville grilla dagligen, utan det var verkligen, du värmde upp allt med stenkol liksom. Och sen ska vi prata lite om reparationen här nu, mina damer och herrar, lite snabbt, och det är bara, alltså så här, det var ungefär det du har lärt dig från historien i högstadiet, tror jag, till och med, kanske gymnasiet, att liksom Tyskland skulle betala en sjuhelsikes massa pengar. Och ja, det var mycket pengar, det var det. Vi kan säga så här att hur mycket pengar ska vi tvinga dem att betala? Alltså jag vet inte, vad tycker du? Det här blir för mycket, vi hittar på en summa. Så här, Vi tar på en summa. Okej, okay. Men måste vi spika en summa? Och det här är alltså de antanten som lyssnar. Måste vi spika en summa? Ja, men vi säger så här då, att de, jag vet, de får betala pensionen för alla de som stupat i kriget.
Ja, ja. Det var ju fint i och för sig. Ja.
Det låter fint, liksom. Kan vi få höra Per räknar i jingeln? Så att vi bara...
Just det här med siffror. Det här är svinhög siffra för stridsvagnar. Här blir arg och irriterad. Hur mycket många stridsvagnar? 3000. 2,9 respektive 3,8 miljoner man. 13 000 T-72-år i Östtyskland.
För nu, mina damer och herrar, okay. Ja. 20 miljoner stupade. Mm. Gånger, säg 500 000.
Mm.
Säg 500 000 pengar. Det blir 10 000 miljarder pengar.
Det är jättemånga pengar.
Är det 1000 biljoner? Oklart. Så här, jag orkar inte räkna om det var liksom frank, pund, lire, ottomanernas meningslösa valuta eller riksmark. Så vi nöjer oss med att säga att det är meningslöst mycket pengar.
Ja.
Mattis, du skyller mig 17 fantastiljoner pengar. Och du bara, alltså då blir du typ så här, ja, jag börjar väl betala av då. Ja. Men liksom i och med, också i och med att så här, det här kommer aldrig gå.
Nej.
Så här, så att det dröjer då, man skjuter exakt hur mycket det är. Man lägger bara det här på Tyskland direkt. Och skjuter på långbänk exakt hur mycket det ska bli. Under tiden, för man kom på rätt snabbt, de här funkat heller, så då drar man så här 20 miljarder guldmark, drar man ur öven. Och det är ungefär 5 miljarder dollar. Hur mycket är det? $1 1919 motsvarar ungefär $17 idag. Vi kan fortsätta perräkna egen, så lite snabb huvudräkning eller inte. För det här tog jag innan, ger vi handen $85 miljarder. Det här är, vill jag bara säga, en mikroskopisk del av Tysklands BNP
ja,
idag.
Ja, alltså, för det är ju mycket pengar, men det är ju inte...
Det är inte mycket pengar.
Alltså, ja, men alltså, det är klart det är mycket pengar, alltså det är mycket pengar för en privatperson, men alltså det är ju en stat kan ju absolut ta den utgiften.
Ja, visst. Det är bara, alltså det är på riktigt. Alltså jag försökte få fram det här. Det är liksom 0,000007 av Tysklands BNP idag.
Nej, inte så lite ändå.
Alltså Tyskland har enorm
Men det är
skitlite. Ja, men det fanns inga, alltså det fanns, de hade ju piss i BNP 1919.
Ja, det är förvisso, ja.
Liksom, plus då att den nyblivna Weimarrepubliken hade en inflation som skulle få Zimbabwe att skämmas. Så att det liksom, det åt upp allt värde i valutan.
Mm.
Sen är det här liksom att om vi är inne på reparationen, nu ska det bli lite komplicerade, för att man grälar faktiskt lite grann bland historiker idag. Om det var så här, alltså kunde Tyskland ha betalat om de hade velat?
Mm.
Liksom, var det orimligt mycket pengar i det man till slut landade i? Nej, det var ju inte det. För att till slut, alltså Tyskland betalade tillbaka sista pengarna 88, liksom.
Ja, så pass alltså?
Ja, okay, de har betalat tillbaka det. Mm. Mm. Men är det liksom, ja men typ, var det orimligt mycket pengar? Ja, men kanske. Men problemet var liksom snarare att Tyskland hade noll politisk vilja att betala tillbaka pengarna.
Ja, nej. Nej, men det kan man väl för sig förstå, för jag menar, A, de ser sig inte som besegrade, B, de tycker de blivit illa behandlade, C, de har ju också förlorat miljontals 19-åringar, de är också ledsna högat över det här kriget.
Ja.
Liksom det...
Nej, men, och det, jag tror verkligen liksom att den politiska viljan, och det här ser man liksom, alltså, tecken på undergång nummer två, det vill säga första, andra världskriget,
ja.
Det var liksom det att oavsett vem som satt i regeringen i Berlin, så gjorde man sitt yttersta för att undergräva i princip allt som stod i Versaillesfördraget, inklusive det. Alltså, det spelar ingen roll om du var sossetanten i kommunhuset i Eisfeld, slumpmässigt vald tyskhåla, eller Adolf Hitler.
Mm.
Du vill inte betala, du tänker inte betala, Versaillesfreden är orättvis och så vidare. Och varför tyckte man så här? Jo, för att du har inte tillräckligt drivit, alltså så här, visst, de skulle ju ha ockuperat dem.
Mm.
Det är det som är grejen. De skulle liksom tvinga tyskarna att fatta ovillkor, ni har förlorat. Och det här är också kommunikationsgrej som vi är inne på. Tyskarna måste förstå att de har gett sitt allt men ändå förlorat på något vis. Det fanns inga reserver kvar. Du kan inte ha en dolk. Alltså, det ska inte finnas något utrymme för tveksamheter som sen då, och det här vet vi ju efterhand såklart, att det kunde bygga upp en dolkstuts-legend.
Förvisso, men samtidigt så jag förstår också att man i Frankrike och England med gemensamma, vad blir det, 2,3 miljoner stupade 1918, november 1918, att de känner att om vi kan få fram en fred nu, så kanske det är bättre än att vi ska ta Tyskland.
Ja.
För att det är liksom, oj, vi är vid gränsen, oj, de har börjat slåss igen på allvar, alltså Lex, Mös, Argon-offensiven.
Ja.
Alltså jag förstår att det finns en politisk vilja att få slut på det här kriget då.
Ja.
Alltså, att det, vi har redan blödit ganska ordentligt.
Ja, men jag håller med. Jag håller med. Alltså, jag har inget bra svar. Alltså, det här är ju tragedi hur man än vänder och vrider
på
det. Och liksom, det där kan du säkert bättre än mig, men liksom, hur nära var liksom svältmässigt? Alltså, då skulle man ju helt plötsligt svälta ihjäl då, Tyskland.
Ja, jo, nej, men det var man på god väg med att göra. Ja. Det, framförallt Österrike-Ungern var ju fruktansvärt drabbat av matbrist under slutet av kriget. Ja. Men för där råder det ju delvis ren svält. Jag tror inte det var lätt för någon i november 1918 att komma fram till vad man skulle göra.
Nej.
Det är egentligen, det är också något ett mirakel att det blev en fred där överhuvudtaget.
Ja, och den kanske höll så länge som ni gjorde.
Ja, 20 år.
Men sen alltså, egentligen, man skulle ju nästan prata om liksom besättandet av renlandet och sådär, alltså mellanspelet egentligen fram tills... Mm. För det finns ju andra röda linjer som man lät Tyskland kliva över. Det var inte bara att de skete betala pengar och så vidare.
Ja, men typ sådär, när Hitler går ifrån att man ska ha 100 000 man i armén, då han bara, nej, vi ska ha alla 1000 man.
Vi ska ha alla 1000 man. Ja, hur många?
Då hade man kanske haft något, liksom, ett tillfälle där då. Men
ja, liksom Washington-traktaten och sådär kan vi prata. Men i grund och botten var, ja, man skulle kunna ha ett helt avsnitt för sig för det. Men det var väldigt intressant att läsa om det. Jag tycker det är som en det, jag förstår fascinationen för Versaillesfreden efter att man har grottat lite i det.
Absolut. Ja, men okej, det var det.
Det var det.
Nu har vi pratat om lite freder. Hoppas ni tyckte det var intressant.
Jajamän. Tack Eureka som pröjde hela avsnittet. Skitschysst. Om du är intresserad av att investera, så gå in på www.eureka.se och anmäl ditt intresse. Mm. Om man är ett företag eller organisation och vill att vi gör ett sånt här avsnitt där man liksom bara hör av oss, så maila oss kickstorypodden@gmail.com så kan vi säkert komma fram till någonting.
Ja, givet att det känns relevant naturligtvis.
Ja, alltså det är många kriterier. Men
feeling,
det är inte omöjligt.
Magkänsla.
Ja, precis. Äter Battis allergimedicin eller inte? Så att det funkar. Men oss om ni har det. Annars, återigen, enormt tack för att ni lyssnar allihopa.
Stort tack.
Vi hörs snart igen.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.